Varmt välkomna, det är äntligen torsdag. Det är dags för ett nytt avsnitt Penserpodden. Denna vecka tema Life Science. Och vi klickar igång med en gång. Vi har i studion Ulf Hanelius från Diamyd. Välkommen.
Tack så mycket.
Och jag har även med mig Ludvig, analytiker här.
Ja, tack så mycket.
Hur är läget, Ludvig?
Jo, det är bra. Jag är lite trött idag, men annars är det bra.
Ja, härligt. Men Ulf, du ser stark ut. Du har redan varit igång några timmar.
Ja, det har jag.
Du, ska vi inte göra så här, du har ju varit med här i podden tidigare. Mm. Du är vd på Diamyd och vi pratade faktiskt lite Diamyd förra veckan och dig hade jag med i höstas då.
Ja.
Men ska vi ändå bara lite, i en, två meningar, vad är Diamyd?
Absolut. Diamyd, läkemedelsbolag, utvecklar läkemedel mot framförallt typ 1 diabetes och så kallade sjukdomsmodifierande läkemedel. Vi vill sakta in, i bästa fall totalt stoppa sjukdomen och sen i framtiden även kunna förhindra att man insjuknar i typ 1 diabetes. Och där anser vi oss vara världsledande.
Ja. Och det har ju varit en lång resa. Ni har varit börsnoterade under en längre tid. Och hur fortlöper arbetet mot att bota och eventuellt förhindra diabetes 1?
Ja, absolut en lång resa. Det hade ju varit allt från början av 90-talet till fram idag och upp och ner och höger och vänster, men det kan man ju också säga, intressant nog, det läkemedel som nu finns godkänt i USA, det första sen, insulin som på något sätt förändrar sjukdomsbilden i typ 1, det utvecklades parallellt med Diamyd, det är ungefär 30 år det också med alla möjliga motgångar och sånt, men nu har det ju lyckats och vi är ju nära nu i fas 3 alltså, förhoppningsvis sista etappen innan då marknadsgodkännande, så det går bra.
Ja. Och när vet vi om det här går hela vägen och så vidare? Hur ser kalendern ut?
Ja, nu är det ju fullt fokus på patientrekrytering att fylla vår fas 3-studie. Men vårt mål är att kunna uppnå det under det här året. Och sen då kommer topplineresultaten från studien mot slutet av 2026. Så det är men såklart det beror lite på patientrekrytering och sådana operativa. Men det är då senast vi får resultaten. Sen har vi ju lite hållplatser på vägen också, bland annat i sommar. Det kan vi tala om en interimsanalys om man får en viss vägledning om hur det går i studien också.
Ja, ni fick ju något fast track i USA. Mm. Kan vi lite bara för lyssnarna, vad innebär detta?
Precis, fast track det är ju då den amerikanska läkemedelsmyndigheten. Det är ett av de snabbspårsprogram som FDA då kan dela ut till lovande behandlingar som då behandlar sjukdomar som har ett stort behov av att få nya behandlingar. Och vad det innebär, alltså det är en stor kvalitetsstämpel, då har ju FDA identifierat vår både typ 1-diabetes som någonting som behöver nya behandlingar och att vårt läkemedel potentiellt sett är sånt som verkligen har ett stort värde som bör accelereras till marknaden, alltså komma till patientens nytta så snabbt som möjligt. Så det är ju ett stort kvalitetsstämpel att amerikanska myndigheten ger oss en sån utmärkelse. Och i praktiken innebär det ju då att FDA är ännu mer samarbetsvilliga, både resursmässigt. Det är ju, man brukar ju oftast skicka in frågepaket till myndigheten. Och då, inte för att vi har detaljerna, men det kan ju, att de kan ju, vilka personer ska de placera då på våra frågor? Att de kan prioritera resurserna internt. Och då, vad vi tror och vet är ju att de också då prioriterar kanske lite mer seniora personer de, istället för att sätta alla de mest juniora personerna. För de har ju då, de här snabbspårarna är viktiga för FDA. Då har de ju satt ner foten och sagt att det här är viktigt. Så då får du mer interaktion, förhoppningsvis bättre resurser från FDA som granskar ditt ärende. Du får också som en del av det här programmet, den dagen du ska skicka in en marknadsansökan. Så istället för att FDA tar 10 månader på sig att granska den, så får man det på 6 månader. Så 4 månader snabbare. Vilket kan vara jättemycket värt. 4 månader på marknad kan innebära jättemycket pengar i inkomster. Och sen finns det något som kallas rolling review, att du behöver inte skicka in hela marknadsansökan på en enda gång med alla de olika modulerna, preklinik, klinik, tillverkning, utan att du kan börja ett år innan börja skicka in små delar av analysen eller ansökan för att på det sättet vara lite mer agil och vinna tid på det sättet. Och sen finns det också möjlighet att man öppnar upp mer för det accelererat godkännande som en del av fast track, att potentiellt sett kunna få godkänt på en, att man ser effekter på en biomarkör och sen slutfölja hela programmet för att få fullständigt godkännande när du har sett även de andra kliniska parametrarna effekt på det. Så det finns en hel del som ingår i det här.
Ja.
Skulle man kunna säga liksom i, vågar du säga liksom i ett scenario där ni kan få ett accelererat godkännande på den här endpointen, när skulle ni kunna nå marknad då på en accelererad basis?
Det är ju svårt att säga, det är ju i slutändan det är ju mycket diskussioner med FDA då, om de öppnar upp för det exakt. Nu ska jag ju tro att det bör ju finnas ett, ur vårt perspektiv då, den biomarkören som vi tänker på är C-peptid, som är då markören för egen insulinproduktion. Och där vet vi ju att med 150 patienter har vi hög statistisk styrka att se effekt på det. Mycket hög statistisk styrka. Så det skulle till exempel kunna betyda att med 150 patienter och sen har följts kanske i 15 månader, vilket är en tillräckligt lång tid att verkligen se att det på riktigt har. Och det skulle i nu är ju hela studien ska vara runt 300 patienter och 24 månader.
Mm.
Så då ska man ju vinna något år eller ett par år kanske på det.
Just det. Och den här interimanalysen, kan du berätta lite vad det finns för olika utfall i den?
Absolut. Det är egentligen två olika utfall. Interimsanalysen är ju, i den ska vi följa ungefär 70 patienter som har då gått i 6 månader i studien. Och så tittar vi just på den här C-peptid, alltså markören för egen insulinproduktion. Och vi vet efter 6 månader än så ser man ganska tydligt om någonting funkar eller inte funkar. Sen är den upplagd på ett sådant sätt att 70 patienter har vi då data från 6 månader. Sen gör man antaganden om de resterande patienterna och oftast gör man antaganden som vi har tänkt att de ska, från tidigare studier. Mm. Och så gör man en analys på det och så sätter man upp en viss ribba på vad man brukar kalla en conditional power.
Mm.
Man sätter den ribban ganska lågt, för det här handlar ju verkligen om att om du inte uppnår det kravet, då betyder det att det är någonting konstigt i data, som betyder att så som studien just nu är designad har en låg sannolikhet att gå hela vägen i liksom att fungera. Men om du uppnår det, då har du ju tagit bort den risken att du vet att allt ni verkar se okej ut. Vi kommer aldrig att veta liksom hur långt över ribban var det eller hur långt under ribban var det. Vi vet bara vad det är över eller under.
Mm.
Och det är ju för att inte bli avblindad i studien, för det kan förstöra det här marknadsgrundande liksom designen. Att det kan påverka både läkare och patienters beteende om de vet, oj, kolla, det här verkar ju funka, och då börjar man bli ett annat beteende, och det kan påverka liksom statistiken i allt, och det vill inte myndigheterna.
Just det.
Och den pågår nu och kommer att vi får någon analys av under sommaren, efter sommaren?
Under sommaren, precis. Under sommaren.
Ja. Och om den då är negativ, om den är under tröskeln, då
är det ju så ut hur det handlar om. Det är ju upp till sponsor, det vill säga bolaget, att bestämma vad man skulle kunna göra. Det var ju till exempel under covid-pandemin, som nu känns som det var jättelänge sedan. Men då var det ju en massa vaccinutveckling på gång. Och det fanns ju bolag som gjorde man oftast interimsanalyser som var negativa. Men det beslutade, men vi går ändå vidare.
Mm.
Alltså vi tror på det här. Mm. För det kan ju, det finns alltid en potentiell, alltså vad kallas en false negativ, alltså en falsk negativ, alltså en risk att du bara med slump så någonting negativt. Men det finns det alltid, även om i slutändan ska få topline så alltså, råkar det bara av slump se negativt ut, även om det på riktigt funkar.
Mm.
Men det finns alltid det, eller så är det ju någonting i data som sagt ser annorlunda ut än de antaganden du har gjort. Och då är det upp till oss i slutändan om det ska vara så, hur gör vi med det här?
Mm.
Såklart kan det efter det betyder, kan det vara svårt att liksom bara motivera att fortsätta i flera år och ta in pengar på det och få in patienter, att patienten ska vilja gå med i en studie när interimsanalys har visat på att det är någonting som kanske inte stämmer.
Mm.
Men det i praktiken så betyder det att man bör ju då utvärdera det som bolag. Vad gör vi det här? Och det gör man inte sådär bara på en sekund, utan får ta en sin tid, utvärdera det, i alla fall följa upp de patienter som redan finns i studien, få dem data för att verkligen förstå. Och samtidigt såklart för oss har vi ju andra stora värden i bolagen, framförallt vår tillverkningsfacilitet som vi ser egentligen oberoende. Diamyd läkemedel har ett stort värde att ha en GMP-certifierad fabrik, läkemedelsfabrik som då kan tillverka. Så då får vi ju potentiellt skruva om ännu mer av investeringarna där, bygga upp det samtidigt som vi utvärderar det här programmet. Så har vi ju det här med att behandla preventivt, som går in i friska individer till exempel, att behandla där. Men
det skulle komma ett spår då? Ja.
Absolut, det är ju såklart. Men allting behöver då sin tid. Nu tror vi ju inte att det blir negativt. Man kan aldrig ta någonting för givet, för det är ju biologi och man vet aldrig. Så att det är klart att vi som bolag kommer ju att förbereda oss och veta hur vi ska navigera beroende på de olika utfallen.
Men det finns lite alternativa vägar då?
Ja, det finns det.
Men annars så liksom huvudspåret, det är ju att fullfölja den här läkemedlet. Och det är ju lite anledningen till en ny emission nu då.
Precis.
För att få in pengar för att rekrytera patienter, så eller vad?
Det är ju både, alltså visst, nu är det ju stort fokus operativt, det är ju patientrekrytering och sånt, bygga upp parallellt då den här faciliteten i Umeå då, GMP-faciliteten. Och vi har ju nu i slutet av februari kommit ju med en kvartalsrapport med då 137 miljoner kronor i kassan. Det räcker ju för hela det här året. Men sen är det ju viktigt att man aldrig väntar tills det är helt noll i kassan och då i panik försöka ta in pengar. Så att, och nu gjorde vi ju framförallt med Fast Track i ryggen. Vi fick det här snabbspårsprogrammet från FDA, vilket är ju jättestort. Att det är det positiva momentumet när vi har ännu mycket pengar i kassan att fylla på ytterligare. Och så använder ju den befintliga täckningsoptionsstrukturen som finns idag på marknaden med framförallt vi fyller på de täckningsoptionerna som finns mars nästa år. Så som en del av den här emissionen kan du även få de täckningsoptionerna. Och allt, nu är det ju, det här är ju inga garanter med den här emissionen, helt medvetet för att förhindra höga kostnader och även att det inte blir ett tryck på aktiekursen efter emissionen, vilket ofta många garanter säljer. De får mycket betalt och så säljer de och så trycker de ner och då vill vi inte förstöra för täckningsoptionerna som vi hade i september också. Just det. Så att tanken finns absolut bakom det att i bästa fall om det skulle bli 100% tecknat och våra täckningsoptioner går 100% i hand, skulle vi kunna med befintlig kassa och det här ha faktiskt finansiering till slutet av 2026. Mm. Så det verkligen kan ge oss en riktigt långsiktig finansiering av hela bolaget.
Men kan vi inte utveckla lite mer om den här produktionsfaciliteten i Umeå?
Absolut. Som sagt, det är ju då en facilitet som är primära syftet är att ta fram den aktiva komponenten i vårt läkemedel, vilket är rekombinant protein, och för då kommersiellt syfte. Och som en del av det här, vilket nu pågår där, är ju att det är så kallade tekniska batcher. Alltså det är ju innan man går in i den riktigt storskaliga tillverkningen så testar man kritiska steg i produktionen och ser till att allting funkar. Man har sina standard operating procedures och ser att allting, när man har skrivit ner dem, att man kan följa dem, att allting går. Så det är viktigt. Och det pågår just nu och sen är vårt mål är att kunna ha den här faciliteten. Dels den storskaliga produktionen allting på plats i år och även GMP färdig. Alltså att när man, och vad betyder då GMP färdig? Det betyder att man måste ju uppfylla de här reglerna för tillverkning för läkemedel. Vilket innebär att du ska ha kvalitetssystem på plats och alla rutiner på plats. Och du ska ha faciliteten ska uppfylla alla de kriterierna. Och i slutändan handlar det om att du ska kunna tillverka någonting på samma sätt varje gång och inte riskera patientsäkerheten. Så det är en stor grej som byggs upp. Och vad det här innebär då för oss och faciliteten utav att kunna tillverka då vårt protein. Så när man en gång har byggt upp hela den här faciliteten så är det, kan du enkelt börja producera andra läkemedel. För då behöver du inte börja bygga upp kvalitetssystem och sånt. Allt sånt finns på plats. Så det är en stor investering och en kompetensutveckling i början. När du en gång sitter på det så då kan du börja använda det verken av det och börja liksom expandera.
Mm. Och det är samma regelverk för Sverige, EU, USA, alltså vad gäller produktionen. Så att
det är precis, det är samma regelverk här och sen brukar det vara så att det är olika myndigheter. Liksom nu kommer vi för en GMP-certifiering så kommer vi att checka in det i Sverige. Och sen kommer myndigheten då att komma in och titta på allt och ställa frågor och kolla att allting uppfyller det. Eller finns det någon bakläxa som man måste fixa innan man får ett certifikat. Sen kommer andra myndigheter att då och då kunna göra så kallade audits, granskningar. Att de kommer på besök och tittar att man ännu uppfyller kriterierna eller att de hittar någonting. Det här måste liksom korrigera och sånt här. Så där har ju de olika myndigheterna ofta lite olika infallsvinklar. Framförallt har vi hört liksom att Europa och USA har oftast olika synsätt på det. Man kan säga enkelt sett, vilket är intressant, är att Europa och Sverige litar lite mer på individen. Alltså du har dina system, du har dina procedures och rutiner och allting sånt här. Och då litar man på att man följer dem. Sen kollas, gör man ju stickfrågor och allt sånt här för att se det. Medan FDA oftast lite mer litar inte på individen. Man vet att individen kan fuska och då gör de ännu mer liksom verkligen kollar att följer ni faktiskt era egna rutiner eller ser ni bara det. Men det är intressant också att de har lite olika synsätt, lite olika kultur på hur man gör det, men det är samma regelverk som gäller.
Ja, ja. Och ni anpassade så att ni skulle kunna tillförse den amerikanska
marknaden? Det är ju meningen att man ska kunna, för vi ska ju, det är ju den viktigaste marknaden såklart, att vi ska, det här är ju syftet att det ska kunna producera protein som ska formuleras för läkemedel som används sen i USA.
Ja. Spännande. Ulf, avslutningsvis då, emissionen, vad har vi för tidsspann, när pågår den? Och...
Precis, den pågår just nu i talande stund. Den har ju pågått i någon vecka här, och den pågår den här veckan och ännu i början av nästa vecka. Så nu har jag inte frågat, jag tror det är runt 15-16 april sista avstämningsdagen, liksom, för att då ska man ha pengarna på kontot för att, om man är med i, att teckningsrätten då förvandlas till nya så här betalda teckningsunit som sen blir till nya aktier. Ja. Lite beroende på vilken bank man har, så är det lite olika datum som banken vill att man ska ha bestämt sig. Men annars pågår det nu och börjar nästa vecka. Sen kommer det att pågå en handel i de här. Nu pågår det också handel i teckningsrätten, och sen kommer det att pågå handel i de tecknade nya betalda units sen en tid. Ja. Och sen blir det ju vanliga aktier efter det.
Just det. Och sen finns det ju ett utestående teckningsoptionsprogram då som,
precis,
går till lösen i september.
Det finns ett i september då, de här TO3-erna, var du kan köpa då aktier för 11 kronor. Och sen finns det här TO4-programmet som är i mars nästa år, att köpa aktier för 16 kronor. Och vi fyller ju på de här TO4-erna i den här emissionen nu. Att du kan teckna en aktie för 12 kronor plus, och även få då teckningsoptioner för mars nästa år.
Ja, snyggt. Ulf, stort tack för att du kom hit till Penserpodden.
Tack så mycket.
Varmt välkomna tillbaka och välkommen in i studion, Anders Hägerstrand, vd på Annexin Pharmaceuticals.
Tack så mycket.
Och jag även med mig Claes här, analytiker på banken. Välkommen.
Tackar.
Vi ska ju prata om Annexin, och jag tänker, Anders, enklast är om du kan få börja. Berätta lite, vart kommer ni ifrån, vart är ni idag?
Ja, kortfattat så kommer vi från forskning som bedrevs på Karolinska institutet för många år sedan, där man identifierade Annexin A5, ett protein som en möjlig terapeutisk molekyl som kunde utvecklas till ett läkemedel inom framförallt hjärta-kärl, var det på den tiden. Om man hoppar direkt till idag då, så är vi i fas 2A, en proof of concept-studie i USA. Bolaget bildades 2014. Vi gick in på börsen på 2017. Så har vi arbetat utifrån det och rest pengar och för att utveckla det här läkemedlet, kandidaten.
Snabbt och väl summerat, det var inte första gången. Men kan vi utveckla lite det här proteinet då, Annexin A5? Det är ett naturligt protein i kroppen, och så gör ni ett, liksom, ni jobbar på det för att ta fram en läkemedelskandidat. Förstår du rätt?
Just det. Så vår läkemedelskandidat heter ANXV, och det är 99,5% likt det naturliga förekommande proteinet, vilket gör att man minska risken för att man skulle få någon slags reaktion mot proteinet. Det är väldigt, väldigt likt det naturligt förekommande. Och det här proteinet finns i vanliga celler runt om i hela kroppen i princip. Du och jag och alla tre här är fulla av lite olika celler. Och det används av kroppen för att skydda cellmembranens integritet, kan man säga. Cellmembranet är liksom barriären mot omvärlden för en cell, och den är väldigt central. Och då finns det ett litet fettämne som sitter på insidan av cellen, heter fosfatidylserin, krångligt ord, men PS kan vi kalla det för, som då när cellen mår dåligt skickas ut på utsidan av cellen. Och då signalerar en massa saker till omgivningen. Och där är Annexin A5s roll att balansera det här PS-molekylen, där den håller på och hoppar ut och signalerar dåliga saker, kan man säga, enkelt uttryckt. Och det här visar sig då när man har använt Annexin A5 i många olika djurförsök och cellförsök, att det är väldigt, väldigt skyddande. Det är antiinflammatoriskt, det förhindrar att celler klibbar ihop tack vare att du blockerar det här fosfatidylserinet.
Mm. Och vad är tanken då i det här läkemedelskandidaten som ni tar fram? Vad är den ska adressera? Vilka sjukdomar?
Ja, vi har ju lite ett speciellt läge då, för det är ett välforskat protein, kan man säga. Och det forskas på det här runt om i hela världen. Så vi i bolaget hade egentligen ganska mycket att välja på initialt när man började titta på var ska vi använda det här någonstans. Och då, när man gör sådana avväganden vilken sjukdom man väljer, så är det ju djurdata i princip, djurförsöksdata och annat man lutar sig emot. Nu blev det så att vi valde retinal venokklusion, som är en ganska okänd ögonsjukdom som ändå är näst vanligaste orsaken till blindhet. För att dels är det så att det finns ganska dåliga läkemedel där idag, kan man säga, att man har fått ge dem om och om igen. Det fanns ingen större konkurrens kan man säga i mekanistisk. Ingen annan jobbar med den här mekanismen. Vi ser att vi kan genomföra en studie som kan ge oss mycket data. Ögat är ju tacksamt, man kan ju titta in i det. Så man kan titta på många saker, vad som händer i ögat på ganska få patienter. Det vill säga en ganska kostnadseffektiv studie. Och vi anser att det var ett bra val av det skälet kan jag säga. Men sen har vi då valt att göra ett steg in i cancerforskningen också baserat på jättemycket data som andra publicerar som vi har liksom tagit till oss och lärt oss av. Men sen, det finns djureffektdata som talar för reumatism, inflammatorisk tarmsjukdom, hjärt-kärlsjukdom inte minst, sickelcellsjukdom om ni känner till den. Jättemånga olika möjligheter har vi. Men vi börjar med RVO och nu har vi tagit lite steg in i cancer också.
Kan du berätta lite mer om hur den marknaden ser ut idag och lite vad ni vill liksom ersätta?
Ja, patienterna som får den här sjukdomen RVO då, de kommer ju få en plötslig synnedsättning på ena ögat. Och då går de till doktorn och hyfsat snart som ser det här har hänt någonting. Jag ser inte så bra som min bror det. Några kanske tror att de har fått sämre syn och går till optikern som då ser att det här har hänt någonting värre. Och ögonläkaren konstaterar då att det här är en propp i en ven bak i ögat. Och de här venerna är väldigt känsliga. Man får som ett backflöde i ett avloppssystem, om liknelsen ursäktas, men då det blir fullt av vätska, man får en del blödningar, man ser helt enkelt inte för att på grund av det här stoppet i den här venen. Och då behandlar man egentligen bara flödesproblemet, det vill säga man tar bort den här vätskan genom att ge anti-VGF, och det är den stora marknadsdrivande läkemedlet i det här. Man injicerar en antikropp rätt in i ögat med en liten nål. Och sen så får patienten minskad svullnad bak i näthinnan. Man kan få en del nybildade kärl som det här anti-VGF-en tar bort. Men normalt sett så kommer patienten tillbaka efter 1-2 månader och har fått samma synproblem igen. Och då får man en ny injektion av anti-VGF. Och så håller det på så där. Många patienter får 4 injektioner första halvåret. Många patienter fortsätter att få injektioner 5 år efter. Så här. Och det är någon kallar det lite grann för ögonsjukdomarnas botox. Det vill säga man tar en injektion och sen blir det bra ett tag. Sen måste man ha en ny injektion. Grundsjukdomen finns fortfarande kvar. Problemet finns där. Och det är det vi egentligen vill ersätta. Och marknadspotentialen är ju, om man säger, $20 miljarder går den mot. Det är klart att om vi tar bort behovet av anti-VGF, då blir kanske marknaden mindre potentiellt. För man behöver inte de här repeterade injektionerna som driver marknaden eller marknadsvärdet. Men å andra sidan så kan vi ju ta en substantiell del av marknaden i alla fall. Så det är svårt att säga vad det kan bli, men det blir i alla fall miljarder.
Är det ni tar sikte på nu? Det är att helt egentligen kunna ersätta Avastin-behandlingar?
Ja, just det. Avastin är lite grann av fulvarianten av anti-VGF. Det finns ju Lucentis och Eylea. Så Avastin ska man egentligen inte använda för ögonbehandling. Men det görs i alla fall. Men det är Lucentis och Eylea som är de stora drakarna. Och de håller också på att utveckla olika varianter av det här. Men det tar inte bort grundproblemet. Man kan försöka behandla det här ödemet eller den här svullnaden om och om igen. Men grundproblemet som vi tror vi adresserar är kvar. Och vi har ju några patienter nu i vår studie som faktiskt har inte behövt anti-VGF alls. Okay. Och det tycker vi är väldigt spännande. Och det tycker våra ögonläkare som är med i studien också är väldigt spännande.
Och det här läkemedelskandidaten nu då, du sa fas 2, vart var ni?
2A, ja.
2A, ja, just det. Kan du berätta lite mer om status på studien
och milstolpen framåt? Precis, alltså den uppenbara milstolpen är att vi ska ha inkluderat och utvärderat vår sista patient i studien, då räknar vi ska ske i mitten av året. Så det går bra med inkluderingstakten nu. Det har gått bra de senaste månaderna. Så vi kommer att nå den milstolpen. Och det vi har rapporterat successivt, det är ju första gången vi rapporterade någonting av värde kan man säga, var ju i somras. Där vi berättade att vi hade gjort en oberoende analys av 5 patienter. Där vi inte visste om det var någon som var placebo eller inte. Och där oberoende experter sa att om de här 2 patienterna har fått ert läkemedel, då har ni en effektsignal, sa de. Och sen så gjorde vi då en avmaskering av studien och då visade det sig att det var så. De här patienterna som hade fått en bra effekt och inte behövt anti-VGF mer än en gång. De hade fått den precis efter man kommit ut studien, men de har inte behövt någon anti-VGF på många månader. Och då konkluderade vi att det här är en effektsignal. Det är en effektsignal. Och vi har gått vidare och så rapporterade vi i februari om att nu är det 6 av 8 patienter som har fått förbättringar på synen, mindre svullnad eller en konstant, inte förvärrad sjukdom, vilket man kan förvänta sig i vår studie. Och nu är den öppen. Det som har gått trögt för oss, det var rekrytering av patienter egentligen från det första året. Där vi hade placeboarm med i studien. Och det ledde till att patienter tvekade. Då tog de hellre anti-VEGF istället. Och sen var det en viss eftersläpning på covid också, där folk inte ville gå till sjukhus så ofta, för det var en ganska intensiv studie. Man skulle med många återbesök och sådär. Men nu har vi ändrat studiedesignen. Vi följer patienterna i 4 månader. Vi tillåter anti-VEGF ganska liberalt om doktorn tycker att patienten behöver det, skulle ha nytta av det. Och vi ändrar lite grann på studieintensiteten också. Men vi följer med 4 månader. Och nu är vi rätt som sagt för att ha. Vi har sagt upp till 16 patienter i den här studien nu när den är öppen, och vi landar där någonstans. Just det.
Och ni är ju nu i fas då med en företrädesemission,
ja,
på 45 miljoner. Vad kommer vara syftet med den? Vad ska pengarna användas till?
Ja, det är ju egentligen att göra det här slut. Fasen, arbetet med slutfasen i den här studien, få den att landa, och det tar ju sin tid att samla ihop alla data och reda ut eventuella fel som skulle finnas i databaser och annat, och sen kunna sälja projektet, ta en licens tagen till det här projektet, och det kräver också mycket arbete och det kostar en del. Men sen har vi också cancerspåret som vi också vill utveckla åt intressanta håll och ta fram nyckeldata.
Just det.
Och vi tror även där på partnerskap, så egentligen partnerskap både för RVO-projektet framåt och cancerspåret som är intressant. Och jag kan lägga till att alltså, RVO är ju där vi startar när det gäller ögonsjukdomar. Mm. Rent mekanistiskt och den här förekomsten av PS då, så är det väldigt uppenbart att det finns även i diabetes orsakade synskador eller synnedsättningar. Mm. Så det finns väldigt stor relevans där, och även i makulär degeneration som är en annan stor och viktig marknad för ögonsjukdomar.
Mm. Partner är viktigt, inte minst för att finansiera framtida studier, misstänker jag. Och vad har ni gjort så här långt på den fronten egentligen?
Det vi gör, vi har ju deltar ju i många möten och träffar folk och skakar hand, och det är, man börjar ju där någonstans. Och nu arbetar vi väldigt strukturerat med en rådgivare som sköter mycket av de dagliga veckokontakterna. Så vi har gått ut väldigt brett till många olika företag som är aktiva inom ögonsjukdomar med produkter eller vill ha en pipeline där. Och där underhåller vi den kontakten, och nu berättar vi ju för dem vad som händer när vi närmar oss studieslutet, vad som händer då, vilka patientdata vi har, förstås inte under, om det inte är under konfidentialitet, och vi sköter ju förstås så offentliggörande kraven som finns. Men det är en process där somliga då väljer att gå lite djupare in i vår pipeline eller våra data och frågar oss mycket. Några andra säger tack, vi väntar gärna, men kom tillbaka när ni har konkluderat studien.
Och er plan är att separera då ögonsjukdomar och cancerprogrammet, eller hur tänker ni kring det?
Ja, det är ju samma molekyl i grunden, men det vi har inom cancer, det är ju 2 olika spår. Mm. Där man använder annexin i sig självt, och det har andra visat då att man kan använda det som immuncheckpoint-hämmare, det vill säga att man kan förhindra att cancern gömmer sig från immunsystemet. Det är ju blockbusters som säljs, det är fantastiska, och fick Nobelpris för ett antal år sedan. Och vi har egentligen adresserat ju då en annan mekanism, men i samma område, det vill säga att man aktiverar immunsystemet mot cancern. Där tror vi annexin i sig självt funkar, annexiv i sig självt funkar. Men det vi har gjort nu och satsat på, det är att också utveckla ett konjugat som heter, där man har satt fast ett cellgift på ANXV-molekylen som har skapat ett läkemedelskonjugat. Och det är också en välkänd princip, men det är ju där ju antikroppar dominerar. Vi har ju ett vanligt protein. Men det är samma princip. Alltså där får vi en ny molekyl som vi kan arbeta med. Okay. Och där är det lättare att rent licensmässigt kanske separera de här 2. Och sen får vi ju se, vi har kanske inte lyxen att bara satsa på och tro att RVO ska gå ända fram i mål heller, utan vi tycker att det är vettigt att ha cancer som ett sidospår, givet det enorma medicinska behov som finns kvar, givet de starka mekanistiska data som andra publicerat, och även den här konjugatmöjligheten där annexin A5 eller ANXV funkar som bärare av cellgift, så det når cancern mer effektivt, och i bästa fall når det inte andra celler i kroppen som inte uttrycker PS, och då kan man förhoppningsvis då skydda resten av kroppen mot biverkningar som cellgiftet annars skulle ha, exempelvis håravfall och magtarmproblem och immunsystem och blodsystem förstörelse.
Bra. Jag tänker lite avslutningsvis. Jättebra diskussion. Emissionen då, när tidsmässigt kommer den det ska ske en årsstämma först och godkänna och sådär, men...
Ja, vi har årsstämman den 2 maj.
Just det.
Och sen publicerar vi prospekt och kommer igång med emissionen snart efter det.
Ja. Ja. Och sen då ser vi fram emot lite återkoppling kring studien under sommaren. Och sen kan man tänka sig kanske under året att du kommer få en liten uppdatering kring partnerskap. Och
det är verkligen vad vi hoppas på, ja.
Ja. Mm. Bra. Anders, stort tack för att du kom hit till Penser-podden.
Tack så mycket.
Lycka till.
Tack.
Tack.
Och jag säger välkommen in i studion, Sofia Hegis, på vd på Oncopeptides.
Välkommen hit. Tusen tack.
Kul att ha dig här. Vi ska ju prata Oncopeptides givetvis. Kan vi inte, för lyssnarnas skull, börja lite. Vart kommer ni ifrån? Vart är ni nu?
Oncopeptides är ett litet biotechbolag. Vi fokuserar på forskning, utveckling, men just nu faktiskt framförallt kommersialisering av vår första produkt. Och de produkterna vi jobbar med är produkter för svårbehandlade tumörsjukdomar. Vi kommer från Sverige, grundades år 2000, listades på börsen på Nasdaq Stockholm 2017 och har varit på en resa sedan dess. Idag är vi 75 anställda. Framförallt baserade här i Stockholm och i Solna på vår forskningsenhet, men med växande team över Europa, där vi håller på att kommersialisera.
Ja, och det kommer vi prata lite mer om. Men då är ni inte så små. Alltså, ni börjar ju ändå bli, det börjar bli lite substans och lite liksom, det tar lite fart här nu.
Absolut. Allting är ju såklart relativt. Ja. Jag har ju en lång karriär på AstraZeneca. Ja. Om man jämför med ett bolag som AstraZeneca så är vi små. Men visst, vi växer och frodas.
Ja. Men det är också kanske lite roligare att det finns lite mer lite hunger och lite drivkraft och det är lite mer förändringsvilja.
Absolut. Liksom absolut.
Om man pratar så. Men, och det här nu, kommersialiseringen av läkemedlet. Vad är det, vilken sjukdom är ni adresserar?
Vi adresserar multipelt myelom som är en blodcancersjukdom. Drabbar främst äldre människor, diagnos runt 70 års ålder. Och vi har ett fullt godkännande för den indikationen över Europa. Vi har även godkännande i UK. Och det är en obotlig sjukdom. Så även om det har kommit många behandlingar de senaste åren som framförallt ger god effekt i början av behandlingsresan, så finns det väldigt få alternativ när patienterna kommer till de senare stadierna av sjukdomen, och dit vet man att de kommer. Frågan är hur lång tid det tar. Det är lite olika för olika patienter. Och när man väl kommer dit, då behöver man en ny verkningsmekanism, ett nytt sätt att attackera tumören. Och det är där vi kan göra en skillnad med vår produkt Pepaxti.
Just det. Och vad är liksom de effektiva substanserna som ni har forskat fram, och kan du utveckla lite mer liksom hur ni hjälper när patienten har nått det stadiet?
Melflufen, eller då Pepaxti som vår produkt heter, det är en förbättrad cytostatika, om man ska hålla det väldigt enkelt. Cytostatika tror jag många känner igen. Det är ju cellgifter som verkligen går rakt på DNA i cellen och tar kål på cellen. Och anledningen till att Pepaxti kan göra en skillnad jämfört med äldre cytostatika är den innovativa designen på molekylen och hur den levereras passivt in i cellen på grund av att den är väldigt fettlöslig, hur den sedan aktiveras in i cellen och den toxiska delen av molekylen blir vattenlöslig. Och det är väldigt smart, för då stannar större delen inne i cellen och kan då gå direkt på cellkärnan och döda cellen. Anledningen till att vi har en väldigt god tolerabilitetsprofil på vår produkt är att just i vissa tumörceller som multipelt myelomceller så finns det en uppgradering av de enzym eller saxar som aktiverar molekylen. Så då får man alltså en hög dos cellgift inne i de sjuka cellerna, en lägre dos i de friska cellerna, och det ger en väldigt fin tolerabilitet.
Och liksom, kan man utveckla någonting kring hur stor är marknadspotentialen? Nu är det ju Europa vi pratar om. Än så länge, vi kommer prata lite mer om kanske partnerskap i Mellanöstern och sådär. Men om vi bara liksom börjar med Europa, vad har vi för marknadsadresserbar marknad?
adresserbar marknad i Europa, och då tittar vi på precis vår indicerade patientpopulation och vad vi anser att vi kan adressera, precis som du säger, både i givet liksom, geografier och prisförhandlingar och så vidare. Har vi för nuvarande beräknat till 1,5 miljard svenska kronor. Det är växande marknadspotential, därför precis som jag sa så har det kommit många nya läkemedel i de tidigare linjerna, och det gör att fler patienter kommer till de senare linjerna och behöver behandling.
Mm. Okej. Och om vi ska tillbaka då till Europa, och där har ni ju liksom ett godkännande nu. Kan vi börja bara lite med USA, och där fick ni ju inte ett godkännande, och det här liksom tog väl lite luften ur för 2 år sedan snart. Kan vi bara ge lite ljus på vad händer där och vad är liksom status kring Europa?
Absolut. Jag kom faktiskt till Oncopeptides för att förbereda lanseringen och började lansera i USA. Så jag var med på den resan.
Mm.
Vi fick ju ett godkännande, fast ett fas 2-godkännande, ett så kallat accelererat godkännande februari 2021. Och det behövdes konfirmeras av vår fas 3-data som läste ut i maj samma år. Och tyvärr så ansåg då FDA att vi inte kunde konfirmera vårt accelererade godkännande med vår fas 3-studie. Anledningen till att vi inte tyckte att de hade rätt i det, och att vi faktiskt överklagade deras beslut och sedan dess har diskuterat det här, det var därför att det var väldigt tydligt i vår fas 3-studie att det var framförallt ett väldigt heterogent eller olikt resultat mellan olika subgrupper. Och det drevs mycket av den jämförande armen.
Mm.
Och om man tittar på medicinsk statistik och hur bör man tolka en sån studie, så finns det guidelines både för FDA men också från EMA och andra regulatoriska myndigheter att man då bör se om man kan identifiera en subgrupp som går att godkänna.
Mm.
Och det är ju precis det man har gjort i Europa. Så vi har en väldigt väl specificerad målgruppspopulation i Europa. Men FDA var inte intresserade av att ändra på den initiala indikationen så att säga och göra om den till en subgrupp. Och därför så landade de i att vi var tvungna att dra tillbaka produkten.
Ja.
Så det var ju såklart en besvikelse, och inte minst för patienterna i USA. Men det är så det är, och vi är just nu då fokuserade på Europa men också på vår pipeline där vi har fler PDC:er som potentiellt sett skulle kunna utvecklas. Och då är vår tanke i partnerskap för den amerikanska marknaden.
Just det, så dörren är inte helt stängd. Men det låter som att det är nästan lite tekniskt. Nu är inte jag liksom expert på designen i de här studierna och resultattolkning och sådär. Men det låter nästan som att det var lite teknikaliteter som man snubblar runt kring.
Ja, regulatoriska processer och principer.
Ja.
I kombination såklart med, det är alltid så att politiska landskap spelar in, och den accelererade godkännande processen har utmanats på hög politisk nivå i USA.
Mm.
FDA har kritiserats för att man godkänner produkter för tidigt som sedan inte konfirmeras så att de får stanna på marknaden. Och vi kom in precis i den här debatten.
Mm.
Och vi är ju inte den första eller enda produkten som man har varit väldigt principfast och faktiskt dragit tillbaka. Utan det är 3 produkter inom just multipelt myelom som är tillbaka dragna vid det här laget. Så att, och det beror på att det är en väldigt heterogen sjukdom, och att det är klokt tror jag att titta på vilka patienter ska ha vilken behandling.
Ja. Men den dörren är liksom lite på glömt. Vi kan kolla på den sen då med partnerskap. Men nu är det fullt fokus Europa.
Ja.
Ni har ju godkännande. Ni har väl börjat kommersialisera i vissa marknader. Tyskland bland annat.
Ja, precis.
Kan du berätta lite hur går det arbetet till?
Mm. Vi var ju på ett sätt i en annorlunda situation jämfört med vad jag är van vid från tidigare. För det mesta så börjar man förbereda en lansering 3 år innan man lanserar. Mm. När vi fick vårt godkännande, då fick vi också finansiering för att kunna börja förbereda och lansera.
Mm.
Tyskland är den marknaden där man kan sätta sin produkt på marknaden, sätta ett pris och börja sälja, samtidigt som man då skickar in sin värdedokumentation till myndigheterna för att börja förhandla priset.
Mm.
Och då är målet att man ska ha förhandlat sitt pris inom 1 år. Så hela 2023 så diskuterade vi med myndigheter. Vi lyckades gå igenom deras förhandlingsprocess och landa ett pris som vi var nöjda med och som reflekterar vår innovation men också lirar med våra finansiella projektioner för Pepax i Europa. Det innebär ju då att vi helt plötsligt hade ett referenspris, vilket andra marknader sedan relaterar till. Och därför var det väldigt viktigt att vi landade på en nivå som var acceptabel då för oss. Det ska man inte ta för givet. De tyska betalarmyndigheterna är ganska tuffa, så vi var väldigt nöjda med att vi åstadkom det i Q4. Vi byggde också ett team. Så varje kvartal lyckades vi få ombord kompetenta personer i fält som har både bra nätverk och god kompetens. Och i slutet av året hade vi landat då ett fullt tyskt team. Så man kan säga att under tiden som vi kunde börja sälja och hade produkt på marknaden så förberedde vi också till stor del lanseringen. Och därför om man tittar på volym så har vi sålt små volymer. Men om man tittar på vad vi har åstadkommit under året och om vi tittar på den kliniska erfarenheten som börjar genereras i Tyskland så är jag väldigt positiv till att vi kommer lyckas accelerera här framöver och fånga en fin potential i Tyskland.
Mm. Och det för väl oss lite in på, ni är ju aktuella med en företrädesemission nu och den då det är 314 miljoner. Den är tänkt då för att just accelerera den här kommersialiseringsprocessen, tänker jag, eller vad är syftet?
Absolut. Ja. Så det vi har sagt är att vi ser fram emot möjligheten att bli ett lönsamt bolag 2026. Mm. Då ser vi en omsättning på runt 400 miljoner kronor. Och det kommer ju såklart komma delvis från Tyskland, även från Grekland, där vi har börjat sälja på tyska priset till grekiska patienter via individuell patientförsäljning. Men också att vi låser upp marknader som Spanien, Italien, något nordiskt land. Norge ligger längst fram där, Nederländerna. Och sen har vi en liten bonus med Irland. Vi arbetar även på Frankrike och UK, men de kommer komma senare, vilket gör att man inte kommer bidra till den här lönsamheten utan snarare adderas till vår potential då efter den här perioden. Och pengarna i emissionen kommer gå till att bygga team och såklart förbereda och lansera i de olika länderna.
Mm. Inte Sverige?
Sverige ligger också i vår pipe av strategiska skäl skulle jag säga. Potentialen är relativt liten i Sverige. Men vi har en resurs allokerad Norden som just nu arbetar aktivt i Sverige och Norge. Ja. Och i och med att vi faller utanför den nationella subventionsprocessen i Sverige som TLV driver så handlar det för oss om att prata med och förhandla med regioner.
Mm, just det. Mm. Och det är ju liksom fullt fokus kommersialisering i Europa då, men sen partnerskap är ju ett alternativ i övriga delen. Vi har ju pratat lite om USA, men ni annonserade ju också ganska nyligen här ett potentiellt sett partnerskap i Mellanöstern och Asien.
Precis.
Kan du utveckla lite där?
Ja, vi arbetar på två olika typer av partnerskap. Vi arbetar på partnerskap gentemot Asien och då framförallt Japan och Kina. Mm. Där vi interagerar med regulatoriska myndigheter och har ett antal olika partners vi diskuterar med. Och där tänker vi oss att vi går för fullt regulatoriskt godkännande och full market access. Det är stora marknader med väldigt stor potential och vi ser ett stort behov av vår typ av produkter. Det partnerskapet vi annonserade i Mellanöstern och norra Afrika, det är med ett bolag Vector som tillhör World Orphan Drug Alliance. Och World Orphan Drug Alliance och deras medlemsbolag, de är specialiserade på att agera partner inom ovanliga sjukdomar som multipelt myelom. Och vi kommer för att komma patienterna till gagn så fort som möjligt så kommer vi börja med individuell patientförsäljning. Det vill säga att läkare beställer produkt från Europa. Och den processen kan Vector facilitera åt oss. Mm. Arbeta med såklart information om den här möjligheten och medicinsk information så att patienterna blir både rätt utvalda och hanterade utefter vår då data och indikation och så.
Ja, spännande.
Ja.
Och 2026 det är ju liksom långsiktiga målsättningen, få upp omsättningen dit. Kan vi liksom, vad kan man som aktieägare förvänta sig för lite uppdateringar under året? Kan vi hinta någonting liksom, vad som ligger i närmaste pipeline?
Mm. Det som ligger närmast, det som är den största milstolpen att hålla utkik efter, det är att vi säkrar upp nationell subvention i Spanien. Mm. Där har vi också relativt nyligen gått ut med att vi lyckats landa våra prisförhandlingar. Och nu befinner vi oss då i en administrativ process för att landa avtalet med spanska myndigheten. För att kunna börja sälja i Spanien andra halvan det här året. Och Spanien är en marknad där vi har mycket klinisk erfarenhet och läkare som verkligen efterfrågar vår produkt. Det är väldigt stor skillnad från Tyskland där vi var helt okända när vi gick in. Så jag ser Spanien som en väldigt lovande marknad. Mm. Så det är en milstolpe. Sen så jobbar vi ju aktivt med fler partnerskap vad gällande Pepaxti då, liknande som det vi annonserade för Mellanöstern och Nordafrika. Men vi arbetar också, driver vår pipeline framåt prekliniskt. Som jag sa har vi en forskningsenhet här i Solna. Mm. Och där forskar vi både på vår immunoplattform som innehåller NK-cells engagerare. Vilket är en ny typ av immunoterapi som är väldigt spännande. Och vi håller på att välja vår kandidatdrog där, vår första kandidatdrog. Mm. Så det är också någonting som vi ser fram emot det här året. För att sen då kunna ta ställning till huruvida vi går vidare in i nästa fas själva eller huruvida vi söker ett partnerskap i tidig fas. Just det.
Så. Och sen då inte minst liksom, pågående försäljning och kommersialisering i Tyskland och Grekland.
Självklart, det är ju det vi arbetar väldigt hårt och intensivt med varje dag.
Ja. Spännande. Sofia, stort tack för att du kom hit till Penser-podden. Jag tänkte avslutningsvis, emissionen nu då. Vad har vi för timeline på den? När börjar den?
Vi har, den pågår ju för fullt. Ja. Vi annonserade villkoren här i måndags. Mm. Vi har en extra stämma den 15 april. Och sen kommer det att ske då handel med teckningsrätter mellan 19 till 29 april. Just så det är nästa steg.
Ja. Spännande. Stort tack för att du kom hit till Penser-podden och all lycka till här nu framåt.
Tusen tack för att jag fick komma.
Och till er lyssnare, det har varit ett fullspäckat avsnitt Life Science. Bolag i väldigt spännande fas. Stort tack att ni lyssnar och ni vet att vi hörs igen nästa vecka. Hej! Denna podcast är utgiven av Carnegie Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med Carnegie i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster och även Carnegies hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.carnegie.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penser-podden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Ingen av informationen är heller att betrakta som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Penser-podden framför sina egna åsikter. Och de kan avvika från Carnegies egen uppfattning. Carnegie frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut som för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.